och välkomna till Avanza-podden där vi idag ska ha småbolagsfokus. Vi vet ju att många av er lyssnare har en förkärlek för småbolagsaktier och vi vet att ni i synnerhet, många av er, gillar småbolagsfonder. Och Avanza lanserade ju för, är det 3 månader sedan?
Lön i november.
Mm-hmm. Ja, men 2,5 månader. Mm. En ny småbolagsfond som ju har blivit väldigt populär. Avanza småbolag by Skoglund. Så därför är vi superglada att ha förvaltaren här. Välkommen hit.
Tack snälla.
Riktigt kul att ha det här. Alltså 25 november, nu har det varit igång ett tag. Det var en rivstart. Jag vet inte, men jag tror att det skulle kunna vara den bästa fondlanseringen i Sverige någonsin. Du fick in 1 miljard första dygnet, 2 batcher som skickades iväg. Det var en rejält härlig start. Johanna, när vi har nya spännande gäster i podden så brukar vi alltid börja med liksom, vem är Fredrik? Du har varit här tidigare, så nu har vi börjat med en ny inledande fråga. Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Underbart.
Härligt. Gillar du det kalla vintervädret eller är du en sån som längtar efter vår och sommar?
Jag gillar vintern absolut, när det är så här, ja. När det är mycket snö.
Ja, men det är bra. Det är bra. Team vinter, team riktig vinter här, men det är vi nog alla runt det här bordet. Fonden drog ju som sagt igång för 2,5 månad sedan, 25 november. Och det har ju hänt en del sen sist. Hur skulle du sammanfatta de här första månaderna?
Jättebra måste jag säga, och som Niklas sa, vi fick in ganska många investerare och mycket pengar, och jag är väldigt glad för att det har varit, det är ganska svårt att starta en fond när det kommer så mycket på en gång faktiskt. Mm. Och nu är ju fonden, ja, men nästan 2 miljarder, och det är lite mer balans och man kan ha en bra strategi framåt, och nu, vi kommer säkert till det redan, nu har jag en ganska tydlig vy hur jag vill ha det.
Ja, spännande. Det ska du få berätta allt om.
Du har fått tillträde kan man säga, och nu har du bott in det lite grann och fått in möblemanget och sådär, och då innehaven är på plats. Men hur skulle du sammanfatta småbolagsåret 2020? Jag menar, den här fonden var ju ändå slutet november. Men om vi stänger 2020 och småbolagsåret 2020, hur skulle du sammanfatta det?
Ja, men jag tycker det var ett otroligt stockpicking-år. Det lönade sig att vara uppmärksam på vad som hände. Vi såg det under pandemin där vissa industrier då gynnades och vissa missgynnades. Så var man aktiv då så kunde man definitivt skapa överavkastning. Så ett riktigt stockpicking-år. Och jag tror väl fortfarande att 2021 kan bli något liknande faktiskt.
På det temat så måste jag ändå fråga. Fondbolagens förening släppte årsrapporten för 2020. Vi såg att vi är rikare än någonsin. Vi fondsparare i Sverige. Samtidigt så såg vi faktiskt också att det var mer inflöde i aktivt förvaltade aktiefonder än i passiva dito för första gången sedan 2013. Jag tror att du hade ett fint finger med i spelet i den siffran. Och det spelar ju rakt in i det du säger nu, att det är och varit stockpickingår. För jag tror att många duktiga förvaltare hade en bra performance och att det också förde med sig att man fick mycket inflöden. Kan det vara ett trendskifte?
Ja, men jag tror det. Och jag tror även, som vi har pratat om innan, de trenderna som vi fokuserar på, hållbarhet, digitalisering och transformering, det sker ju framförallt i de mindre bolagen först. De är snabbare att ställa om. Och de stora bolagen har mycket större utmaningar bland det. Och då kopplar tillbaka till, om du köper en passiv fond, då får du tyvärr mest stora bolag i din fond. Medan köper du en aktiv förvaltad småbolagsfond, då får du småbolag. Så jag tror det spelar in att småbolagsfonderna också då gick otroligt bra förra året som en grupp, jämfört med börsen som helhet. Mm.
Det är 5 februari när vi spelar in det här. Vi befinner oss mitt i rapportperioden. Vad har du för spaningar av den hittills? Vad har fastnat på Skoglund-radarn?
Ja, men det är ganska mycket samma spaningar som tidigare. Då, att det här med hemmet, kontoret, det är viktigt att tänka kring det nu. Ska vi köpa fastighetsaktier? Nu är fortfarande många som sitter hemma, så att jag tror man är lite tveksam kring vissa kontorsfastighetsbolag då. Boendet, hemmet, har fått ett väldigt stort uppsving. Vi hör anekdotiskt om bostadspriser här i Stockholm på 160 000 plus och på ganska normalt, vilket tog det vara ganska positivt för bostadsutvecklarna framåt. Vi har sett under Q4 då att bilindustrin har kommit igång igen. Elbilar är det ju framförallt. alla biltillverkare i hela världen ställer om till att producera elbilar, påverkar hela värdekedjan kring det. Så det har varit ett ganska starkt industrikvartal. Men de flaggar ju nu då, som Volvo gjorde i sin rapport, att det är lite flaskhalsproblematik, att det finns inte tillräckligt med kretskort och halvledare och vad det nu kan vara. Så att här och nu är det väl, ja, men lite fortsatt samma. Och sen hållbarhet såklart. Hållbarhet är ju på allas läppar. Och det kommer fortsätta vara så även framåt, tror jag.
Ja, vi har ju en global kris som jag tycker lite grann har flugit under radarn. Jag menar, Johanna, vi har ju pratat om det här på den tidigare. Chipskris blir kanske fel, för det är ju inte liksom sour cream chips, utan det är chipset då. Chipset och chip. Och i plural till och med säger man chip med 2 p. Jag var tvungen att liksom informera mig när någon rättade mig när jag skrev chips. Hur som, där såg vi Audi som permitterar 10 000 anställda. Volkswagen som drar ner produktionen med 100 000 bilar. I och för sig, de tillverkar ju väldigt mycket bilar. Men alltså, det här har blivit så globalt, så snabbt, och det har flugit under radarn. Och det visar också enorma trycket på halvledare. Och bovarna, det är persondatorer, det är paddor, det är smartphones, det är konsoler. Är det någon av er, du som lyssnar på det här, som har fått tag i ett PlayStation 5? Det är slut överallt. Ja,
nej. Nej, men så är det ju. Och alltså, när vi har suttit hemma så har vi konsumerat elektronik som aldrig förr. Och det här, om vi tittar lite framåt, ett av bolagen som vi gillar då, det är ju Dustin. Om vi inte ska ha kontoret kvar på kontoret, då kommer vi behöva bygga en arbetsplats hemma. Så det blir det, då får man ha två uppsättningar av datorer och skärmar. Och det gäller för hela världen. Så det är inte så konstigt att det har varit väldigt stor efterfrågan av det då.
Och för de lyssnarna som inte har koll på vad Dustin gör?
Ja, Dustin är ju en, de är en nordisk spelare, liksom e-handels fokuserad på framförallt hårdvara då, alltså till småföretag. 95% av deras kunder är företagare, 5% är konsumenter. Så att, och de håller då på att transformera sig från den delen, även att börja sälja mjukvara online. Vi konsumenter har ju lärt oss att ladda ner app och ladda ner extra lagning via iCloud och vad det nu kan vara. Men den transformeringen har inte hänt i företagsvärlden ännu. Men det som jag tar med mig också från det här, det är ju att under pandemin så är det här med cloud, alla företag flyttar upp allt i molnet nu. Nu är det slut med liksom on-premises-grejer. Och då kommer det öppna upp för att man ska kunna ha en samma, alltså distribution, digital distribution även kring mjukvara framåt. Och det är där Dustin har investerat väldigt kraftigt och satsat på framåt.
Det är därför vi vill ha cybersecurity också, när det blir need to have and nice to have. Det är tvåfaktorsautentisering och det är en herrans massa säkerhet som krävs när man outsourcar sitt kontor. Då har man två kontor, ett på jobbet men också ett hemma. När jag var liten så hade jag den här stora blaffiga papperstidningen från Dustin. Ofta var det X-moms, det var väl riktat mot företagare, varför jag hade den. Jag har ingen aning faktiskt. Men jag var inte helt med på det där faktiskt, att man har gått från, men behöver du, oavsett om det är en dataskärm eller tangentbord eller en fläkt eller en CPU eller vilken typ av komponent du än behövde, så kunde du köpa det på Dustin ju. Som det finns många herrans andra, du köper på Komplett och Webhallen och alla möjliga om du är privatperson, kanske Linet. Men den här mjukvarudelen, den har flugit mig lite under radarn. Det är ju Kinneviks gamla vd som rattade det här skeppet tidigare. Berätta mer om den här mjukvarudelen, för jag tror inte alla är hemma på den faktiskt.
Ja, men man ska mer se det som en tjänstedel. Ja, men ungefär som Xbox är ju en distributör av dataspel. Så då tar de ju 30% av alla intäkterna till dataspelen, för de är distributör. Och Dustin kommer ju är ju en distributör. Dustin har kunderna och kommer då ja, men distribuera om det är lagring eller nätverk eller säkerhetsprodukter. Och så kommer de ta en, liksom en distributionsavgift skulle jag säga. Så att det är nog en trolig väg framåt för dem. Vilket kommer innebära högre marginaler och lite mer recurring revenue, vilket är bra.
Hur värderas de idag? Värderas de som ett techbolag eller mer som det här klassiska som Niklas tänker sig, affären som säljer hårdvara?
Ja, men det är mer lite hårdvara så. EV/EBIT 14 kanske eller något sådär. Lite högre än vad det brukar, eller som ett hårdvara, men inte den här liksom, man tittar inte på framtiden och vad det kan bli. Och sen så tror jag också att de kommer, nu har de investerat mycket under sista året och kommer börja komma igång och göra lite förvärv igen också, vilket är ett gott tecken. När bolagen börjar göra förvärv, då känner man att det andra är i form och så kan man titta framåt lite grann.
Spännande.
Många tittar ju på P/E-talet. Och där de senaste 100 åren kanske har varit 14-15 någonting, och nu blir det mer mjukvaruinslag, snabbväxare och inte minst mer digitala inslag. Då ska det där klart vara högre när det är högre liksom lönsamhet i bolagen. Men du sa ju EV/EBIT.
Ja.
Och det är ju inte jättemånga ändå som tittar på EV/EBIT bland småsparare. Men som förvaltare så är det ju skrivet i sten såklart. Kan du bara sväva ut lite grann kring just PE kontra EV/EBIT?
Ja, men PE-tal, det är ju då baserat på nettovinsten, alltså efter att ha betalat dina räntor, alltså om du har lån i företaget, medans en EV/EBIT är då egentligen ett resultat före du har betalat dina räntor, och så räknar du även med om du har skuld i bolaget. Så att det ena är på liksom skuldfri basis och det andra är på skuldsatt basis kan man säga.
För jag tänker då lite grann som att jag bryr mig inte hur mycket eget kapital du har i bostaden om jag ska köpa den, utan kostar din bostad 2 miljoner, då är det 2 miljoner jag är intresserad av enterprise value, inte 1,2 miljoner i eget kapital.
Så precis,
du tittar på hela bolaget i förhållande till, eller resultatet i förhållande till hela bolaget och inte bara marknadsvärdet i förhållande till en vinst som kan vara dopad av eventuell skuldsättning i bolaget så att säga, någon form agering.
Men så här, vad är då fördelarna om vi bortser från Niklas
finansiella
husutsvävar del där? Vad är fördelarna med att titta på bolaget på skuldsatt snarare än skuldfri basis?
Den stora fördelen är att du kan jämföra bolag med varandra oavsett vilken skuldsättning de har. Så att om ett bolag är väldigt skuldsatt, då kommer de få en högre EV/EBIT. Men PE-talet kommer vara ganska lågt. Så det egentligen handlar om att när man jämför bolag med varandra så vill man jämföra på samma. Och då är det bättre att titta på EV-basis. Så man jämför äpplen och äpplen då. För om du jämför med på PE-tal, då kan ju ett bolag ha jättemycket skuld och det andra har ingen skuld. Och då är det inte riktigt samma sak. För att då har du i ett väldigt skuldsatt bolag så har du en finansiell risk som du inte får någon vetskap om när du bara tittar på PE-tal då. Så att ett skuldsatt bolag kommer alltid ha mycket lägre PE-tal, eller bör ha, för att då finns det en finansiell risk som inte marknaden plockar upp. Medan i EV/EBIT-multippen, då ser du att de är väldigt skuldsatta, för då kommer den multippen vara väldigt hög.
Blir mer transparent.
Mer transparent.
Ja, men det här gillar vi. Alltså det här inslaget gillar vi när vi får in fint lärande, så här finansiell allmänbildning. Så vi får suga åt oss.
Som svamp.
Vi får suga åt oss som svampar. Jag brukar ju säga att livet är som en schweizeros, full med hål och fylla med kunskap. Så stort tack för den kunskapsinjektionen som en apportemission.
Ja. Okej. Ja, hur ska vi bygga över till det här då, från schweizerosten?
Jo, men schweizerosten, då är det någon som har tagit ut hål i de här ostarna. Och du har ju tagit ut lite, eller hål ska man inte säga i portföljen, men det har ju varit en del transaktioner ganska intensivt.
Ja.
Berätta.
Ja, nej, men det har ju varit många transaktioner under framförallt under december månad, och det kommer komma väldigt många nu med IPO:er och sånt.
Visste du om det innan du startade fonden?
Nej, men det visste vi om att det skulle komma många. Det gjorde vi, och vi hade planerat för det där, och det finns ju processer som man får lite kunskap lite längre fram. Ja, och ett av de bolagen, men bara ett sidospår där, som vi var med i, var ju Thunderful Group. Och det gillar vi fortfarande, den aktien. Den har ju också en del inslag av hårdvara i sig. På tal om PS5-erna som inte finns att få tag på, så har ju då Nintendo Switch, som de distribuerar, sålt som smör i solsken. För att alla som ville ha en PS5 eller Xbox Series, det fanns ju inga. Då fick man köpa något annat. Så att för Thunderful så kommer det här också vara ganska bra, tror jag, i Q4. Och kommer fortsätta vara bra ju längre det är brist om de här andra konsolerna, på tal om chip och sånt som tynger. Nej, men och sen så, det är ju många transaktioner, och det kommer många transaktioner nu under våren, otroligt mycket. Så dagarna går åt att läsa rapporter, men även att träffa nya bolag.
Är det annat än bara fastighetsbolag? Jag tycker det har gått lite inflation i fastighetsbolag till jag har klagat här för Niklas som tycker att jag är gnällig.
Det kommer ju jättemånga spännande bolag. Läser man tidningarna så är det ju allt ifrån Apotea till Hemnet till e-handelsbolag till, ja, det är många spännande bolag som kommer, så det ska bli kul.
Men på tal om noteringsfronten, du har ju deltagit i Fasadgruppen och Thunderful Group och Bergsala, hade väl generalagenturen i hela Norden om vi då har förstått. Och i en tidigare podd så lärde vi oss att han reste till Japan som 21-åring och fick det här kontraktet signat. Det är helt makalöst. Vi kommer få in Brian här i podden och prata om Thunderful Group också och deras resa, men du har fått en relativt stor tilldelning och i princip dubblat positionerna i både Fasadgruppen och Thunderful Group. Vad var det som lockade med de här?
Det är lite olika. Om vi tar Fasadgruppen då, det är ju ett riktigt sånt förvärvscase, men det är också på hållbarhetsaspekten. För tittar vi, ett av de stora hållbarhetsämnena i världen är ju att hemmet konsumerar väldigt mycket energi. Men om du ska öka isoleringen på fasaderna för att få ner liksom energi och liksom förbrukningen, så kommer det såklart gynna Fasadgruppen, för det är de som gör det. Så att jag tycker både att det är ett bra förvärvscase, bra management, men också kommer få liksom fördel av den här energieffektiviseringsfokuset som världen faktiskt har just nu.
Ja, men det var ju helt, vi lärde oss det någon gång, eller jag läste det och vi har pratat om det i podden. Det var en helt absurd andel av liksom världens energiförbrukning som gick åt till just, eller som vi eldar för kråkorna, som vi kan spara in på mer energieffektiva fastigheter. Det var ju helt absurt mycket.
Ja. Och Thunderful där, det är lite, jag gillar ju dataspelsbranschen, vi konsumerar mer av det, och där tror jag faktiskt att det finns lite sådana här nätverkseffekter. Det är andra typer av människor, det är inte bara ungdomar som spelar dataspel längre, utan även andra.
Gör han det själv, om jag får fråga?
Jag har spelat ganska mycket dataspel när jag var ung. Tyvärr har jag inte riktigt lika mycket tid längre, men jag följer framförallt min 12-årige son. Han är aktiv spelare, och även 9-åringen.
Så de gör pappas due diligence.
Jag tänkte säga, är det för att vara en aktiv pappa eller är det i jobbsyfte?
Nej, både och faktiskt. Jag lyssnar vad de tycker är bra, och det är väldigt viktigt. Faktiskt, det finns ett annat bolag, och det är ju, har officiellt det här Fraktal som kommer till börsen här snart. Min son, han har en gamingdator. Han ville ställa den uppe på skrivbordet. Varför skulle du ställa den på skrivbordet? Om den trillar ner, då går den sönder. Och så fattade jag inte. Och sen så när jag hade ett möte med Fraktals management, och såg deras bilder, då står ju alla gamingdatorer står ju uppe på skrivbordet numera, och så är det glasruta in i chassit så du kan se vilka komponenter som finns. Och så lyser
lite neon också.
Neon och grejer så här. Nu fattade jag ju varför Edvin ville ha liksom den stående på skrivbordet. Så att,
been there, done that, naturligtvis.
Ja, så jag är inte riktigt, men så att jag försöker, jag snappar upp mycket, och sen framförallt, man ser ju vilka spel som är populära, och de är ganska snabbrörliga, ungdomarna. Så att,
men det här Fraktal som du pratar om, vi har det i appen på hemsidan också, det är bara surfa in på www.vågen så hittar du till det där. Men vad är din bild av det? Du sa ändå att du träffar management. Har du någon uppfattning?
Nej, men vdn Hannes där verkar ju vara väldigt duktig, och de har ju gynnats väldigt mycket under 2020, så det kanske blir en liten tillbakagång 2021 eventuellt. Så att det är nog ett kvalitetsbolag, väldigt hög marginal. Jag tror ju att det blir mer och mer digital underhållning i framtiden, både tyvärr och men det är så, och då kommer det säkert vara bra för dem.
Och här i slutet innan vi går vidare, vad gör de Fraktal, bara så att man är med på det?
Fraktal är då en, framförallt de producerar chassin, högt liksom premiumvarumärke för dataspelschassin, och sen kommer de expandera den nischen in till kanske headset eller stolar och så här. Ja, det är lite basic grejer i dataspelsbranschen, men det är ett väldigt välkänt varumärke och väldigt hög lönsamhet.
Johanna, jag såg att du gav en min där. Det är ju så här, när du är gamer och när du streamar hemifrån, och det här, jag har inte koll på vad jag säger nu heller, men när du sitter hemma och när du streamar, och du kanske är på Twitch och man kan se när du spelar samtidigt som man ser att du sitter i stolen, det är klart att det är viktigt att du har den här racerstolen och de här snabba kläderna på dig och allt vad det kan tänkas vara.
Alltså, men jag är så off. Jag är helt...
Ja, men det här är nog lite så, om man tänker, om man generaliserar då, att det är mest killar som spelar. Det är killar sätt att visa vilka snygga kläder de har. Alltså, kanske.
Ja. Nej, men alltså, jag har ju syskonbarn och så. Jag har ju fattat att det är liksom jättestort. Men Jag har lite att göra, eller så får jag helt enkelt bara investera i fonder, så slipper jag göra den due diligence själv. Men temat på börsen har ju en tid varit lite så här, är det mer värde, har tillväxt, var 2020 året för tillväxt och även 2019 och så, nu kanske är det dags för lite värde. Vad säger du om det? Hur ser du på den frågan?
Ja, men idag har jag en 50-50-strategi. 50% tillväxt, 50% värde. På lång sikt så är jag ju en tillväxtinvesterare. Vinsttillväxt är det som bygger värde på lång sikt, eller skapar avkastning på lång sikt. Men varför är det 50-50 just nu då? Jo, men när världen ska öppna upp igen, så det är stor osäkerhet när den gör det och hur det kommer vara. Vissa tror ju att det blir som det glada 20-talet. Att vi kommer konsumera som aldrig förr. Många som har suttit hemma nu, ja visst, man har spelat dataspel, man har hållit på med aktier, men man har också sparat väldigt, väldigt mycket, som ni vet. Sparkvoten är otroligt hög, så många tror att när vi kommer ur det här så finns det otrolig konsumtionskraft. Och då, att för fonden då, ja men vi har några tillväxtaktier som vissa står ju väldigt högt, som vi fortfarande gillar, men så har vi investerat kanske i en större grad nu då lite mer värdeaktier, för att det är svårt att veta hur det öppnar upp igen då. Och sen finns det en grej till i det här med värdeaktier, och det kanske är det mer teoretiska, att när långräntorna går upp, då brukar det gynna värdeaktier. Och vi börjat se att långräntan i USA då har börjat röra sig uppåt. Och det är de som har tittat på det här mycket noggrannare än vad jag. Då ser de att när räntan går upp, då är det bättre för värdeaktier mot tillväxtaktier då. Så har det varit historiskt då. Fast å andra sidan, då har vi varit på en mycket högre räntenivå. Så att vi vet ju inte riktigt hur det blir där heller faktiskt. Men som svar på din fråga, 50-50 mellan värde och tillväxt just nu tycker jag är bra för fonden.
Mm. Och då är det ändå en liten övervikt värde för att vara din fond.
Absolut.
Ja, för här, jag lyssnade på en amerikansk podd på morgonen också på vägen till jobbet, och då sa de, det var något analyshus, jag vet inte vilket det var då, som hade en view att 10-åringen i USA skulle kunna sluta på 1,75 i slutet på året. Det är ju osett, det var deras vy i alla fall. Och då sa de att om så sker så skulle vi gå från 64% av bolagen på S&P 500 som överstiger 10-åringen till 44. Och man pratar alltså om det här TINA-begreppet, there is no alternative, och att there is no alternative, gravitationen, attraktionskraften minskar ju såklart om det är en allt större andel av bolagen som faller under och är sämre än 10-åring och räntemarknad. Är du orolig för stigande långräntor, marknadsräntor, inflation och att det helt plötsligt börjar bli lite mer fokus kanske på värde och mindre på tillväxt? Nu har du ju 50-50, men det är ju ändå fortsatt långsiktigt tillväxt du är intresserad av, eller är det så att det är strukturell tillväxt, att det löser sig själv på längre sikt?
Ja, men ofta i de här svängningarna mellan värde och tillväxt brukar vara ganska kortsiktiga grejer egentligen, mer taktiska saker. Så långsiktigt så tror jag ju på vinsttillväxt. Det är det som skapar avkastning på lång sikt. Och de så kallade värdeaktierna vi har, jag menar, jag skulle säga Dustin är en värdeaktie, men de har ju väldigt bra vinsttillväxt. Academedia är också en sån, kom en fantastisk rapport, den är ju jättelågt värderad, men de växer ju hela tiden och slog marknadsförväntningar jättebra nu. Så att det när jag säger värdeaktie, det är så som jag bedömer att aktiemarknaden ser på det utifrån hur de värderas, men alla bolagen som jag investerar i ska ha vinsttillväxt. Det är väldigt viktigt.
Mm. Finns det någon nedre gräns där? Det ska vara en vinsttillväxt på minst, eller är det lite flexibel?
Nej, men jag lyssnade faktiskt på den här podden med Erik Selin häromdagen, och då, jag är optimistisk där också. Det beror lite grann på vilket bolag det är faktiskt. Så att, nej, jag har inga sådana låsningar kring att det måste vara 10% vinsttillväxt. Nej, absolut inte. Utan som igen då, om vi tar Academedia då, det är många som inte riktigt förstår den, men den är ju väldigt lågt värderad, och de är då det största digitaliseringscaset på skolan, troligtvis den industri som har digitaliserat minst. Det finns så mycket att göra där som kommer gynna dem och då är det offentligt finansierad verksamhet. Det tycker man är jobbigt.
Ja, jag tänkte just komma in på det. Hur känner du med de här politiska riskerna?
Ja, och i Academedia då, den värderas kanske 40% lägre än snittet på småbolag. Då tycker jag att det finns redan en väldigt stor kudde för den politiska risken i aktien då. Så att det är jag är ganska lugn med det. Och sen så i just det här fallet så är det så här, vi har ju inte de resurserna med lärarbrist och vad det nu kan vara. Så vi behöver ju digitalisera så att vi kan ha en lärare och kanske några fler elever i varje klass, fast digitalt då. Och nu har vi sett det som har varit gynnsamt för dem nu då, när tyvärr många har förlorat sina jobb och behöver liksom ta en utbildning, för att det är ju gigantiskt mycket utbildningar som går på vuxenutbildning nu då. Så, och nu kommer nog, vad jag förstår också, Arbetsförmedlingen ha ett nära samarbete med Academedia, och det kommer behöva skolas om väldigt mycket människor. Så att de här omställningarna gynnar ju också dem då. Ja, så att det finns många olika grejer som jag gillar den där faktiskt.
Någonting som vi också gillar, det är börsen. Vad säger vi om börsens värdering just nu?
Ja, men börsens värdering, den prisar ju in att vaccinet kommer rullas ut. Det kommer funka. Vi kommer ha en återgång till det normala efter sommaren, det skulle jag säga. Många har kring liksom industribolagen då. Det här är den snabbaste lågkonjunkturen vi någonsin haft. Och nu är vi på väg tillbaka. Alltså, och mönstret är, om man tittar på hur Q4 var, det var ju otroligt starkt. Så det är fortfarande det som marknaden tror jag prisar in. Vi har varit i en lågkonjunktur och nu är vi på väg tillbaka. Så att, och då är ju värderingen i relation till räntan då, som är noll. Så det blir ju alltid ganska svårt. I vissa aktier så kan värderingen ses som väldigt hög. Men eftersom räntan i princip är noll, så har man då accepterat en betydligt högre nivå på värderingen. Jag skulle säga P/E-talet för småbolag kanske är någonstans liksom 18,5 i snitt på nästa år.
Men skulle man så kunna säga liksom happy days are here again, eller glada 20-talet, för grejen är, och 1920 då, för grejen är att ja, det trycks jättemycket pengar, men det lånas också upp jättemycket pengar. Så om USA trycker den här en massa pengar, men också lånar upp och dammsuger pengarna till fiskala paket till hushållen, alltså hur mycket pengar sipprar egentligen ut i samhället och skapar inflation förutom på Robin Hood? Alltså, jag tänker, när vi kommer ur det här och när vi liksom kickstartar ekonomin igen, ser du att det finns en sannolikhet för happy days are here again, 80-talet eller till och med glada 20-talet, att vi har enorma stimulanser, mycket riskvilja, bolagen som kickstartar, vi har legat hemma och tittat på Netflix och käkat godis för länge, vi har massa pengar på bankkontot, de som inte har blivit av med jobben har självfallet, och att det blir en rivstart på det, socialisering och resor och restauranger och ja, så. Vad är din bild helt enkelt?
Jag hoppas att det blir en riktig rivstart. Det vore kul, för att många behöver nog det just nu. Men det är fortfarande oklart hur pandemin kommer att avslutas. Vi hoppas ju verkligen att under sommaren så kan vi titta framåt och att vi har en... Och det tror jag aktiemarknaden prisar in just nu, att det blir så. Och jag vet inte riktigt hur det blir. Jag skulle tro... Det är också till hållbarhet. En grej, jag menar, med hållbarheten både nu i EU, långtidsbudgeten, men även i USA. Vi ska ju ställa om ekonomierna. Och det kan ju skapa otroligt stark drivkraft. För att, om man tänker ta bilindustrin då. Ja, de har tillverkat förbränningsmotorer. Nu ställer alla om och ska tillverka elbilar. Det är därför det blir brist på chip. För alla gör det här samtidigt då. Så i vissa industrier blir det ju väldigt högt tryck just nu. Och elbilar är väl bland det högsta då. Så det kommer ju finnas... Vissa kommer vara supervinnare. Vissa kommer vara superförlorare. Så att det är liksom, det är inte säkert att det blir helt brett att alla industrier kommer ha liksom full fart framåt. Så att, ja.
Finns det vissa bolag du önskar att du hade kunnat få köpa men som inte går att kantbolla in givet ditt placeringsmandat?
No.
På de trenderna liksom med chipbolag eller vad det än kan tänkas vara.
Nej, men det kan man säga i Sverige då. Nu har vi turligt nog, så är ju Sverige liksom småbolagens mecka. Jag skulle säga det. Det finns ju alla industrier, så man kan ju flytta sig, och det är ju faktiskt ett av de bästa grejerna med småbolag i Sverige. Men man är ju lite begränsad kring just... Alltså chipbolag har vi inte så många. Man kan titta på Micronic kanske och lite andra som är liksom i den industrin. Men det finns ju... I Asien finns det ju helt andra bolag.
Men cybersecurity har vi varit in på. Ett Sectra då?
Sectra, ja, men det är ju... Fantastiskt bolag. fantastiskt dyr aktie. Så att, men å andra sidan, de gör ju det helt fantastiskt hela tiden. Så att, nej, men Sekta kan vi investera i. Vi har inte gjort det än, tyvärr.
Men om vi istället ska prata om några bolag som du faktiskt har i portföljen. Så om vi tittar på dina största innehav, så är Peab det största. Utgjorde vid årsskiftet, så det kanske ändrats lite nu, men drygt 4% av portföljen. Du har även JM som ju är även där bostadsbyggare och så. Vad har du att säga om Peab eller
Sektor? Nej, men Peab och JM och vi har faktiskt även lite positioner på Nava. Det är ju på det här jobba hemma eller jobba på kontor. Och vi har sett att efterfrågan på bostäder, priserna går upp. Det är efterfrågan på större lägenheter går upp, efterfrågan på hus går upp, och det är ju den beteendeförändringen vi har sett. Så att jag tror ju att både JMP och Bonava, de kommer ha, och det är ju bolag som inte är speciellt hypade då, men där ser vi ju att jag skulle inte bli förvånad om de ökar produktionsstaterna kraftigt framåt då, och kommer gynnas i den här beteendeförändringen, att hemmet har fått en större plats, och det tror jag är en förändring som kommer fortsätta även efter pandemin då. Lite på bekostnad av kontorsexponering faktiskt i fonden då. Då har vi valt de här istället för kontorsexponering, för att vi tror att de missgynnas och de gynnas i det korta perspektivet då.
Alltså jag måste bara flika in här och säga att det här är sånt oerhört bra skolboksexempel för hur snabbfotad börsen är. För nu är vi inne i börsåret 2021, och det räcker med att vi backar bak till 2017 hur vi insåg hur det var blytungt för bostadsutvecklarna. Det var kollapser, kurskollapser av de här. Enormt överutbud på Hemnet, och man insåg att det var det här överutbudet, för att det var
andra amorteringskravet som skulle komma där sen under 2018 tror jag, som man var väldigt skraj för, det här utökade amorteringskravet.
Och Boverket som sa att det behövdes hur mycket bostäder som helst, och det producerades evinnerligt, och sen insåg man, oj, det var för mycket, och alla ville liksom få ut det där ur lagret.
Fast det blev ju aldrig för mycket, för det var ju fortfarande, men man trodde ju det var ju det marknaden.
Och det som har hänt sen dess är faktiskt rätt roligt. Många av de nya bostadsutvecklarna då, som köpte massa mark och fick lån av bankerna, de är helt borta. Bankerna lånar inte ut en spänn till dem längre. Kommunerna säljer inte en bit mark till dem längre. Så att de etablerade aktörerna, de gamla, de har en mycket bättre marknad nu. Det är färre konkurrenter, marknaden är ännu starkare och det har inte producerat. Så det är helt annorlunda än det var för ett par år sedan.
Det är mer frispelplan liksom, för JM och Bonava.
Ja, absolut.
Är det för att det blev så många liksom förseningar och inställda? Det var ju många som hade liksom betalat en insats till någonting som aldrig byggdes. Eller många, men det skedde.
Ja, och både banker och kommuner har nog satt högre krav på dem de ska jobba med i framtiden.
Det känns ju ganska sunt.
Absolut.
Alltså det här är så himla intressant. Jag hade Annette Frumer i podden Beskab nu, hon väl på Riksbyggen. Och just det här med att de hade 30% av börsvärdet i kassa. Och de sa, vi har alltid gått starkare ur en kris. Och hur man bara kunde köpa upp billig mark för att sen kunna bygga när det blev starkare igen. Och som ni säger, konkurrenterna kanske försvinner, det blir någon lite konsolidering och sådär. Så kommer man ännu starkare, det blir en dubbelpositiv effekt. Och nu säger du att det är liksom urstarkt, man ska passa sig för orden, men att det är starkt.
Ja, bostadsmarknaden är ju starkt. Det har ju hemma med att vi har sparat väldigt mycket pengar. Hemmet har fått en större betydelse.
Ja, och det ser räntorna vi.
Och räntorna är noll. Och på tal om inflationsdiskussionen är det så här, ja, långräntan kan nog gå upp för inflationsförväntningarna stiger, men centralbankerna runt om i världen, de kommer hålla den korta räntan låg i många år till. Så just för konsumenten så känns det fortfarande som ett ganska bra. Där är det lite glada 20-talet faktiskt.
Och nu pratar vi pratar alltså ett spann mellan stormväder och solsken på 3,5 år i branschen. Ja. Då inser man hur mycket det kan svänga på börsen.
Absolut.
Nu blir man lite nostalgisk. Okej, nu kör vi.
Ja, det var lite om bostadsbyggarna. Näst största innehav är ju Husqvarna. Vad som utgör nästan lika mycket som Peab.
Ja, och Husqvarna, inte bara för att jag kommer från Husqvarna, utan jag tycker Husqvarna-aktien är fantastiskt spännande. Dels har du robotgräsklipparna och motorsågar i Husqvarna, sen har du Gardena och så har du ett constructionbolag då. Och jag pratade med ledningen från Husqvarna igår, och det är helt uppenbart att ja, de kanske gynnades lite grann under pandemin för att man var hemma i trädgården mer. Men de drivkrafterna de har, framförallt inom där de ställer om från bensin till el, kommer ju vara någonting som gynnar dem under lång tid framöver. Och jag brukar roa mig att gå in i de här dealership-butikerna där, som säljer proffsgrejer. Och för varje år man går in där så ser man det är bara fler och fler elgrejer, mindre och mindre bensingrejer. Och management på Husqvarna, jag tror jag, om jag tolkar in dem, de kommer ju vilja ha sin egen batteritillverkning på sikt, för det här kommer vara viktigt. Så Husqvarna kommer antagligen gå från bensin till el och blir en så kallad omställningsaktie. Och det är en del i caset. Men sen är aktien ganska billig och jag tror att det kommer vara ganska bra både topline-tillväxt men också att marginalen faktiskt stiger av flera olika anledningar. Så att det finns många grejer i Husqvarna som jag gillar.
Tycker du att marknaden har prisat in att Husqvarna ändå kan liksom klassas som den här gröna aktien eller potentiella åtminstone?
Absolut inte. Om man jämför med Nibe då, som kanske är urtypen då, ja, men den är väl mer än dubbelt så högt värderad än vad Husqvarna är. Vilket egentligen så här, ja, vad gör Nibe? Ja, men de gör värmepumpar och små element och sen så gör de en braskamin liksom.
Ja, braskaminen är inte super ESG.
Nej, det är inte så liksom, det är inte jätte och så att nej, jag tror inte marknaden har prisat in att Husqvarna är en omställningsaktie än. Det har de inte gjort.
Nej, men det är lite spännande, för det är ju någonting som jag tycker att många förvaltare och så, eller som vi pratar med här i podden, lyfter upp, att man ska ju leta efter det som kan bli liksom nästa gröna bolag som kanske inte riktigt är där eller klassas som att vara där åtminstone.
Ja, ja.
Ja, exakt. Vi älskar ju att vara backtraders, men man vill ju liksom kunna se inte bara i backspegeln utan även i framrutan. Men jag tänker, Recipharm, det var ju ett av dina topics. Jag tror att det var på plats 4 kanske när vi gick igenom för första gången då sen du drog igång fonden, när vi fick ta reda på, få berättat för oss då vilka innehav som fanns i det här kinderägget. Sen kom det ju ett bud. Och nu ser vi också att Sputnik kanske kommer till Sverige från Ryssland, coronavaccinet.
Vad har det med Recipharm att göra?
Jo, nej, men Recipharm skulle ju då eventuellt producera en del vaccin. Nu har det inte varit några diskussioner kring Sputnik så att säga. Och nu svävar jag iväg. Det jag är intresserad av här, det är ju så här, hur ser du på budet med Recipharm och vad var det som hände där?
Nej, men i Recipharm så kom ju tillsammans med ledningen och som är huvudägare och EQT la i bud på bolaget på 220 kronor. Och det var ju trevligt, blev jättebra avkastning för andelsägarna i fonden. Vi valde ju faktiskt att sälja. Nu har det kommit ett bud till på 232, så det kanske var ett misstag. Men å andra sidan har vi då placerat om de pengarna i aktier som vi tror har betydligt högre uppsida än de 5% extra man har fått då. Så att vi har valt att gå vidare. Det är alltid tråkigt när fina bolag blir uppköpta, men just i det här fallet när ledningen och som är också huvudägare då var med på den köpande sidan, då är det extra lite speciellt faktiskt. Och det är nog ett av skälen till varför de har höjt budet igen då. Men om, säg att de inte skulle få igenom budet, då skulle det känns väldigt jobbigt, för då skulle aktien rasat mycket då. Så jag tog hellre och sålde lite tidigare och omallokerade de pengarna till mer spännande avkastningsmöjligheter faktiskt.
Och på tal om avkastningsmöjligheter, vilka är de liksom, vilka är de största snackisarna just nu i branschen? Du har ju känselspröten ute och pratar med kollegor i branschen och sådär. Det här är ju en liten bubbla. Vad snackas det om mest nu?
Nej, men en grej är ju det här att det kommer otroligt mycket börsnoteringar. Och det kommer faktiskt göra som så att det kan ju vara så att det dränerar lite av de andra aktierna som finns på börsen. För investerare, sådana som jag, då måste man ju sälja lite av något för att ha råd att köpa något nytt då. Så det är ju det är en snackis. Och sen är det den här sista, framförallt efter Volvo flaggade för det då, flaskhalsproblematiken med chip och halvledare. Det är en snackis just nu. Och sen är det ju, ja, men hållbarhet är ju definitivt i fokus. Och sen är det liksom den här frågetecknet, när kan vi komma ur pandemin och vad händer då? Vi pratade om det innan så här, kommer vi jobba hemifrån, kommer vi jobba på kontoret och hur kommer vi göra? Det är ju fortfarande ett ämne som hela tiden kommer upp faktiskt.
Är ditt univers, apropå IPOs, är ditt univers stenhårt Sverige, eller kan det tänka sig att du kikar åt vårt grannland också? Vi hade ju en hel del IPOs i Norge på deras motsvarighet till First North och förra året och troligen även detta år, eller håller du inom landets gränser?
Nej, men vi har ju möjlighet att 10% av fonden kan vara utanför Sverige. Så att vi tittar definitivt på IPO:er även i de övriga nordiska marknaderna är det då. Och titta på Norge och Finland och Danmark.
Lite IPO-turism, och för de som lyssnar på det här då, och som inte är medlemmar, det initial public offering eller börsintroduktioner helt enkelt. Det har vi också sett att det har varit en rejäl noteringsvåg, och att Norden historiskt har stått ut i Europa. Mycket noteringar i Norden just i, om man tittar på hela Europa, och Sverige brukar oftast vara den starkast lysande stjärnan. Men i fjol så blev vi brädade av Norge, och det verkar som Oslo Börs säger att en diger pipeline är också för 2021. Så att du log lite där när vi frågade. Det kanske är så att vi får se lite utländska innehav. Upp till 10% i alla fall.
Det stämmer bra.
Kan du kommentera någonting? Har du räknat på någonting utländskt?
Ja, det har vi gjort, ja. Inte i Norge just, men i andra länder. Ja, men det kommer ju alltid många nya bolag. Och det är också igen roligt i småbolagssegmentet, för det kommer ju nya aktier man kan investera i hela tiden. Medan i de stora bolagen så är det liksom samma aktier. Så att, nej, men jag ser fram emot den här våren. Även om det är ganska jobbigt att träffa nya bolag. Det tar mycket tid och mycket kraft, men det är väldigt kul.
Men det är lite orättvist egentligen, för jag menar, jag får ju vänta tills det blir publikt. Du som förvaltare, när får du ny som notering, så att du kan börja räkna på och göra din hemläxa i förhållande till oss vanliga dödliga?
Oj, det kan vara ibland, kan det vara något år i förväg. Alltså, man får något möte och liksom, och då vet man inte om att det ska, men då kan man ju, om man har varit med ett tag, så fattar man liksom, ja, men det där kommer bli någonting. Och ibland är det ett helt år i förväg, ibland är det liksom någon månad innan eller två veckor och sådär, så att det är väldigt olika. Och sen så följer man ju med i media och med rådgivarna och sådär, så att man vet ju liksom att om vissa bolag är på gång, så att säga. Och då gäller det att man ser till så att man har pengar och investerar i dem.
Men då låter det som att du har en ganska positiv bild där, tycker jag ändå, för det här året. Men det finns ju alltid små orosmoln på himlen. Vad är det som du känner så att det där skulle kunna stöka till det?
Ja, men det absolut värsta är ju om vaccinet skulle liksom paja eller någonting sånt. Det vore ju fruktansvärt, för då skulle nog inte aktiemarknaden klara av. Å andra sidan skulle centralbanker och regeringar fortsätta stimulera otroligt mycket, så att jag vet inte, men det vore riktigt tråkigt, skulle jag säga. Sen är det väl den här flaskhalsproblematiken då, som man kan, men det är ju framförallt mer industrirelaterat, att dels chippen men också logistiken i världen. Om man tittar på fraktraterna så är de ju liksom, det har gått från typ $1,200 per container upp till liksom vadå 6,000. Alltså det är ju rakt upp liksom, det är hur mycket som helst. Så att, och det är ju för att containrarna i världen står fel. Efter pandemin. De står på fel ställe. Och nu hoppas ju alla att under kinesiska nyåret, när det lugnar ner sig lite från den kinesiska exportindustrin, att vi ska få kanske lite tid att ställa om igen. Att få ordning på containrarna. Men det är ju också någonting som är, alltså vi kommer få, där får vi ju liksom inflation i kostnaderna för logistik. Och sen så blir det då brist på grejer i supply chain och sådär.
Oerhört,
och sen är det väl nog räntan då. Om räntan skulle rusa uppåt, alltså, och då liksom, om amerikanerna stimulerar jättemycket på infrastruktur, om Biden skulle verkligen trycka gasen i botten, det skulle kunna få räntan upp då. Men min vy är egentligen då att då kommer långräntan gå upp, men korträntan kommer man hålla låg ändå, så för konsumenterna borde det vara ganska fint.
Men borde inte långräntorna kunna pressas ner då av ett ökat sug för att köpa långräntor om man får lite yield?
Ja, fast jag brukar ha, jag vet, jag läste för många år sedan att Alekta behöver ha 3,5% nominell avkastning för att deras tillgångar inte ska liksom sjunka när de betalar ut pensioner. Och det är ganska långt kvar till 3,5, framförallt i Sverige.
Ja, det är en liten bit.
Jag tror för pensionsaktörer så är det svårt att köpa den typen av papper nu.
Det är jättesvårt.
Johanna, du är hållbarhetsansvarig. Det är inte hållbart alltså långsiktigt om vi ska leva längre med placeringsmandaterna, pensionspengar, där det ska vara si och så mycket i räntor som inte gillar någonting. Och där man tvingas in i aktiemarknaden. Det hela det där är ju en soppa.
Ja, det är ju så.
Det är inte hållbart.
Nej, det är inte hållbart. Vi ser ju hur många går även mot alternativa placeringar. Mycket fastigheter. Fastigheter. Men ja. Så onoterat och så.
Men jag tänker i alla fall en grej med om man sparar till sin pension. Att köpa blandfonder med allt för mycket ränteinslag i, det tycker jag är en dålig idé. Utan då är det bättre att ha, om man har långt till pension framförallt, att man har bara aktiefonder.
Det är vi eniga om runt det här bordet i alla fall.
Jajamensan.
Aktiefonder och...
Jag måste bara säga, det är en liten utfällning på tal om aktiefonder. Jag hörde i en podd idag också att Fidelity Magellan, Peter Lynch, en av världens mest kända fondförvaltare som hade 100 miljarder dollar under förvaltning när det var som störst. Han var, det var världens största fond, på runt 20 miljarder. De kommer nu, han förvaltar den där med en CAGR på 29% om året under 13 år fram till början 90-talet. Den har blivit en ETF. Nu.
Mm.
Så det var inte mycket mer än så. Jag ville bara säga det. Det är en liten märkeshändelse i branschen.
Spännande.
Mm. Nej, men det blir spännande att se det här med om Biden stimulerar jättemycket. Då, ja, det kommer stimuleras mycket. Vi har redan sett stora stimulanser i USA ut mot hushållen när det kommer komma mer. Men i den storleksordningen han har gått ut och sagt att han vill lägga fram det andra paketet, det kan ju bli väldigt svårt att få igenom i och med att han har så knapp majoritet i senaten. Så att, vi får se. Vad är det vi inte har?
Det vi inte har pratat om innan frågan, vad vi inte har pratat om, det är ju de bolagen som har åkt ur topp 10-listan. Och där är vi lite nyfikna, för att vi gällde upp oss lite grann kring när vi lyssnade på Sinch förra gången när du var med och gästade. Och då blir Johanna ledsen. Och sen Elekta, berätta, de har åkt ur topp 10. De är inte med i elitserien längre.
Nej, och Sinch har ju gått otroligt starkt. Och det är väl en sån tillväxtaktie. Nu har de inte rapporterat än. Jag tror rapporten blir jättebra faktiskt.
Är de med i fonden fortfarande? Förlåt.
De är med i fonden, men de har bara åkt ner från topp 10. Men den har ju gått så starkt, och när SoftBank gick upp, så gick den ju upp jättekraftigt, så vi valde faktiskt att sälja lite grann och omallokerade dem till andra aktier. Elekta har åkt ner, men sen den är nog liksom, vi tror på Elekta av skälet att tyvärr att den sjukdomen då fortsätter ju att växa tyvärr, och sen har då Elektas konkurrent Varian precis blivit uppköpta av Siemens, vilket antagligen kommer gynna Elekta, för att under stora mergers så brukar det bli liksom ofokus på marknaden. Och sen så tror jag faktiskt på lång sikt så finns det nog ganska stor risk att Elekta också blir uppköpt av Philips. Och sen så nu, det är ju tufft för Elekta och alla andra som säljer in till sjukhus just nu, eftersom sjukhusen i världen har inte tid med att köpa in grejer, utan man har bara tid för att ta hand om coronamänniskor. Men jag tror att när vi öppnar upp då, så finns det lite upptänt behov av att köpa den här typen av maskiner, för att man kommer behöva effektivisera vården ännu snabbare, för att det finns ett liksom upptänt operationsbehov. Så att jag tror att medtech-marknaden, när vi sen öppnar upp, det kommer bli väldigt mycket fokus på effektivitet, och då är Elektas produkter, de skapar ju effektivitet i vården. Så att den är med och snart tillbaka topp 10 tror jag.
Men du sa något, ett intressant ord där som jag fastnade vid, att Elekta tyvärr kommer kanske bli uppköpta även dem. Och det är lite paradoxalt det där, för vi har varit inne på Recipharm som blev uppköpt. Det blev en jättebra affär för er under en väldigt kort period, måste det ändå ha blivit.
Absolut.
Elekta då, om de skulle bli uppköpta, så kan man ju anta att det också skulle bli en väldigt bra affär.
Absolut.
Så det är ju lite tudelat. Det är ju inte alltså, i ett kortsiktigt perspektiv kan det ju vara bra med uppköp.
Ja, men så är det ju.
Men vi vill inte brain drain, och vi vill ju inte tappa de här till utländska ägare. Nej, de inom Sveriges
gränser.
Men
du har ju hört att det kommer massa nya bolag till börsen.
Ja, det är sant.
Så är det faktiskt. Men det är lite som att när man har... Nu har jag jobbat med det här i 22 år och följt Elekta lika länge liksom, på olika sätt. Så det vore ett synd om det hände. Men samtidigt är jag ju glad för fonden, för då blir det ju en bra avkastning om det skulle ske. Ja. Det vet vi ju inte alls det. För att Larry Lexell kanske absolut inte vill sälja, och då blir det inte det. Men jag tror att Elekta, oavsett uppköp på sikt, så tror jag den kommer funka ganska bra. De går ju också mer och mer mot mjukvara. så kommer det bli liksom lite bättre lönsamhet och mer sticky kunderna när du väl har lärt dig din mjukvara, då vill du inte byta din hårdvara och sådär. Så
vilket är det mest ledsamma utköpet du har varit med om under alla dina år i karriären som ett bolag som du skulle ha haft kvar?
Ja, men egentligen det är väl Digital Illusions som blev liksom en väldigt stor del av Electronic Arts Battlefield. Alltså, nu tog jag det bara för att det blev ju utköpt alltså 2000 någonting liksom, 2001 kanske, jag kommer inte ihåg. Men det var ju synd för att hela, om jag tänker hela ja. Svenska,
det är det som kallades för DICE.
DICE, ja, precis.
Så att, vi Slussen, de satt i glashuset, Telenorhuset.
Ja, precis. Jag har en väldigt nära bekant som arbetade där och fick lite aktier i Electronic Arts. Och sen men det var värt 300 000 för kanske 10-15 år sedan. Ja, men det här säljer jag och renoverar köket. det hade blivit bättre avkastning.
Vad elaka vi är som skrattar.
Ja, så är det. Backtrading.
Pengarna ska jobba. Pengar som sparas är pengar som vilar. Pengar som investeras är pengar som arbetar.
Mm, du hade inte sålt.
Nej.
Okej, okay, ja. Det var... Du kanske har kommit över den nu om det var 19 år sedan.
Ja, absolut. Nej, men, och jag tog den från på uppstuds där. Liksom. Men det var lite synd ändå för Sverige. Kan man säga. Mm. Nej, och det är ju som många andra, liksom, det är ju synd om vi liksom, tappar. Men som Johanna sa, det kommer ju massa nya bolag hela tiden. Och det är ju också en sån grej som vi snackade lite om sist. När räntan är så här låg så är riskvilligheten ganska hög för människor. Alltså, så att det startas otroligt mycket nya bolag, vilket är superspännande.
Jag ser det på det sättet. Ja, men det här klassiska uttrycket, någon sitter i skuggan idag för att man planterade träd för länge, länge sedan. Och man kan plantera väldigt mycket träd när räntan är låg och riskviljan är hög. Så att idéer som kanske annars inte hade flugit när man hade varit lite mer sträv, så att säga. Nu kan de få funding och kanske växa till att kanske bli någonting väldigt stort som de inte hade kunnat om det hade varit tråkigare räntetider.
Så är det, helt klart.
Någonting, avslutningsvis, är det någonting annat som vi inte har pratat om som du känner att det här borde vi ha pratat om, eller har vi varit ganska uttömmande?
Jag tycker vi har varit ganska uttömmande, det tycker jag.
Bra, och du får ju komma tillbaka snart igen tycker jag, så vi kan få en uppdatering om fonden, och då kanske det har varit lite noteringar som ju verkar bubbla.
Säkerligen.
Spännande.
Säger han och ler. Jag blir så irriterad över det här informationsundertaget som vi har. Vi får bara sitta och vänta som barn som väntar på lördagsgodis. Men det kommer.
Den som väntar på något gott.
Det heter ju så. Ja. Johanna.
Tusen tack för att du gästade podden, Fredrik.
Tack för att vara här.
Och tack för att du lyssnade på det här.